Vi skulle åka till hälsa på farmor och farfar en gång, 15 mils körning. Våra små flickor, de var inte så stora då, och frun sa att ni får packa en väska när ni får ha resegrejer med er. Och hon hade en sån här, den minsta flickan var 5 år, hade en sån här liten, sån liten väska. I den väskan hade hon stoppat 4 stycken seriebibel, alltså bibel i serieform, som var så stor i varje bok. Och de här 4, de stack upp lika högt som väskan var, jättestor, och det hade jätteont om plats. Vi hade barnstol där fram och det var trångt där bak. Så att min fru sa till dottern att du får inte ta med dem. Ja, men sa den 5-åringen, jag ska ha med dem. Ja, men sa Kerstin, du får inte ha med dem. Ja, men jag ska ha med dem, sa den där 5-åringen. Och så höjde Kerstin tonen och sa, eller höjde och sa, men du får inte ha med dem. Och då fattade hon att nu ser det illa till. Då spände den lilla skrollan ögonen i Kerstin och sa, tänk på att det är Guds ord. Och hon fick dem med dem. Och nu ska vi läsa Guds ord. Vi ska läsa de 2 verserna som liksom förändra världshistorien, när Martin Luther fick ljus över dem en gång i tiden. I Romarbrevet 1, 16 och 17. Jag skäms inte för evangeliet, för det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. Evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till Gud, genom tro till tro, som det så skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron. Herre, välsigna ditt ord. Amen. Min morfar som bodde i Fiskebäck utanför Göteborg skulle spränga en sten bakom torrdasset som de hade bredvid sitt vit eternit beklädda hus. Och min mormor sa till morfar, kan du verkligen det där och spränga och dynamit och så vidare? Jajamän, sa han, det kan jag. Ja, men hon gick in i huset och de laddade, de förberedde för sprängningen och de sprängde och det sa pang! Och när mormor kom ut så var stenen sprängd i bitar, dasset var vält och det vitklädda huset var beprytt med bruna fläckar i olika nyanser liksom längs hela huset. Och hon sa, jag skrattade och grät om vartannat. För morfar hade missbedömt kraften i dynamiten. Och det ordet som används här, att om evangeliet är Guds kraft, det är just ordet dynamis som vi känner igen i ordet dynamit. Och jag tror att vi många gånger har missbedömt den dynamit som finns i Guds ord. Vi skäms ibland för evangeliet om Jesus, men det gjorde inte Paulus. Han bad aldrig om ursäkt. Han var inte rädd att han upplevde som ensidig när han pratade om Jesus, Jesus, Jesus. Han brydde sig inte om folk tyckte han var tjatig. Han brydde sig inte om vissa tyckte att det var dårskap, idioti eller rent utav hädiskt för såväl fromma judar som intelligenta greker. För att Paulus, han predika evangeliet. Och du ska veta att predika evangeliet innebär alltid att det reser sig någonting i varje människa. För var och en av oss har sin syndafallets dagar. Någonting i oss som säger kan själv, vet hur allting ska vara, stolthet. Men evangeliet säger följande, att det är bara tron på Jesus som kan frälsa, rädda en människa från att gå evigt förlorad. Våra egna ansträngningar kan inte hjälpa. Ibland känner vi oss underlägsna som kristna och vi tror inte att vi har mycket att komma med. Men Paulus ber aldrig om ursäkt för evangeliet. Han vet att det här budskapet är den starkaste kraft som finns. Det är Guds kraft som gör de sjuka friska, de döda levande, framtvingar en ny skapelse och för in människan i gemenskap med Gud. Så var inte rädd för att berätta om Jesus för din granne och för din vän. Det finns ingenting starkare, ingenting viktigare för en människa än att få höra om Jesus. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro. Tänk dig så här att du står på ett torg och framför dig så har du något konstigt föremål med ett stort skynke ovanpå. Men på given signal så använder landshövdingen sin kraft och drar av skynket och avtäcker, uppenbara det som finns under. Ett vackert konstverk kanske. Och så säger Paulus, varje gång någon i ord eller handling berättar om Jesus så frigörs en kraft som avtäcker eller uppenbarar Guds rättfärdighet, hans livskvalitet för oss. Och det innebär att Guds rättfärdighet innebär att du och jag får tillgång till Guds närvaro. Vi har rättighet att komma in för Guds tron och umgås med honom. En rättfärdighet som människor i alla tider, i alla världens religioner har längtat efter. Och kristendomen är unik bland världens religioner där i att Gud ger människan sin egen rättfärdighet, sin egen status, sin egen kvalitet. Hur får människan då den här rättfärdigheten? Jo, genom tron på Jesus. Men det jag ska säga någonting om lite grann, det är, vad är tro då? Vad är tro? I texten så läste vi att jag blir räddad genom tro till tro. Många kristna tänker så här. Genom Jesu död och uppståndelse så får vi del av Guds rättfärdighet. Gud har gjort allt och det enda jag behöver göra det är att tro. Låter det rimligt? Och det är en känslomässig, det är en liksom en förnuftsmässigt att omfamna det Jesus har gjort. Och då blir liksom frälsningen Guds handlande och tron blir vår del i frälsningen. Så tänker väldigt många kristna. Men om tron är liksom, eller om jag säger så här, om min del i rättfärdiggörelsen, frälsningen, är min tro, då kan man ju fråga sig, hur mycket tro behövs det för att bli rättfärdig? När jag är helt ur form, när Gud känns långt borta, när min tro känns svag, är jag då fortfarande rättfärdig? Kan jag även då leva i Guds närvaro? Här står det att vi blir rättfärdiggjorda av tro till tro. Och då måste vi fundera vad ordet tro betyder. Jag är född på en ö, Göteborgs skärgård. När jag växte upp fanns det inga bilar där, det finns det nu. Men när min bror tog körkort, när jag var 11 år, så började vi åka ut med bil runt om i landet, bland annat Jämtland. Och förutom första dagens första kväll där jag gödde växtligheten i ett dike i Värmland, så mådde jag aldrig dåligt. Vi åkte på semesterresor tusentals mil. Och jag blev aldrig bilsjuk. Jag kunde ligga, jag kunde sitta i bilen, jag kunde läsa, jag kunde äta, jag kunde sova. Varför? Jo, för jag var väldigt trygg med min bror som bilförare. Jag var trygg när han körde bilen, och även som vuxen så var jag det, för att han körde bil bra. Känner en tjej, vi kan kalla henne för Sara. Jag tycker väldigt bra om henne. En gång så skulle vi åka bil hem med Sara och hon körde så här och hon pratade om, vände sig om och bromsa och så körde hon igen och så där. Och jag åkte med henne en gång. Jag höll så här liksom i handtaget där i dörren och jag satt spänd. Det grekiska ordet för tro är pistis, som betyder tro och trofasthet, men också förtroende eller tillit. Att bli kristen, det är att ha förtroende för Jesus, att ha tro på Jesus. Jag hade förtroende för min bror som bilförare, men jag hade inte förtroende för den här tjejen som bilförare. Och nu kommer vi till poängen. Om jag har förtroende för någon eller ej, beror det på mig eller beror det på den andra personen? Fråga. Mig eller den andra? Jag vill säga att om jag har förtroende för någon så beror det faktiskt inte på mig, utan det beror ju på om den personen är förtroendeingivande, eller hur? Eller om den personen gör saker och ting som skapar förtroende. Så att det är underbart. För det innebär ju på något sätt att om jag är pigg och alert, så kör ju inte hon bättre bil för det. Om jag var ledsen för min bror är död sedan några år, men om jag är ledsen och bedrövad och ur form, så kör ju inte min bil sämre bil för det. Så att på något sätt, om jag har förtroende för någon, beror det på den andra. Det är någonting med den andres kvaliteter. Att den personen eller den har en sån förtroendeingivande personlighet eller förtroendeingivande handlingar som gör att jag kan vara trygg. Så att det fantastiska är att orsaken till att du och jag kan vara Guds barn, orsaken till att du och jag är rättfärdiga, orsaken till att du och jag kan komma inför Guds tron, det är inte för att vi har en massa tro. Det är inte något vi pumpar upp, utan det är att Jesus är så förtroendeingivande så att han skapar tro. Och när jag först fattar detta, då gick det upp för mig att det spelar ingen roll, min vän, om du sitter här och tvivlar. Gör inte ett smack. För tron är inget du skapar. Tron är någonting som Jesus ger. Bibeln säger inte att det är en motsats mellan tro och tvivel. Men Bibeln säger att trons motsats, vad är det? Otro. Att inte vilja tro. Så att även om du kommer in i tvivel, bara fortsätt att gå till kyrkan. Bara fortsätt att vara där. Det ger inte Gud någonting. Han har inga problem alls att du tvivlar. Det är snarare ett, kan vara ett uttryck för din ärlighet och din uppriktighet. Men du ska veta att Jesus, han är en som är förtroendegivande. Han skapar tro i våra liv. Så att det handlar om Jesus, vem han är. När vår son Peter var 7 år, det var länge sedan, för han är 22 nu tror jag. Ja, någonstans där, 21-22. När han var 7 år så åkte hela familjen till Liseberg. Och han hade en stora syster som var 12 och en som var 14. Och vi skulle åka dit. Och först så ville de åka karuseller och jag är lite feg. Jag mår inte så bra i karusell, så att min fru fick åka med dem då med karusell. Och sen åkte jag loop med mina tjejer och så vidare. Peter tyckte vi var för liten. Han skulle åka med 7-åringen. Men sen tjatar Peter att han ville åka Lisebergsbanan. Har någon av er åkt Lisebergsbanan? Ja. 1, 2, 3. Ja. Ja, ja, kära barn. Det är mycket. Ja. I alla fall. Vi var skraja för Peter att åka Lisebergsbanan. För vi tänkte, den lille, tänk om han blir rädd. Tänk om han liksom inte fixar det och liksom. Men hans kompisar hade sagt hur kul det var, så han tjatade på sig. Och han var precis, hade precis nått en sån höjd att han fick åka. I alla fall. Tjejerna satt så runt om honom. Han satt i mitten och jag i slutet på en vagn. Och jag och min fru satt bredvid varandra i början av nästa vagn. Så vi hade liksom sikten på dem. Liksom. Och då är det så här att då gör man så här att man sätter sig i en bänk och så tar man en stång och så drar man den så emot sig och så håller man så i stången så här. Så blir det liksom handtag och en broms liksom, och ett liksom skydd. Man låser det så man inte kommer loss. Och så går det för första rakt upp och så helt plötsligt befinner man sig liksom, han har hela Göteborg under sig och det enda man har hållit fast i den här stången. Så ja. Så, man håller i stången så. Och sen går den vindlande farten världen upp och ner och så vidare. Och det är inte första hand att den går så våldsamt fort. Men det är retardation och acceleration som gör att det känns otroligt. Och den svänger i kurvorna. Och ja. Om jag säger så här. Man kan väl uttrycka det så här att Peter, som vi var rädd för. Han satt så. Han satt så. Tjejerna, de satt. Jag satt. Och den femte personen i vår familj, om man säger så, vi var glada att vi inte behövde skruva loss stången för att få med det hem. Det hade inte fått plats i bilen. Det kan man fråga sig, hur kommer det sig att den yngsta av oss hade allra mest förtroende för Lisebergsbanan? Jo, han hade fått höra många positiva berättelser om hur bra den var. Han hade aldrig själv kört bil och inte cykel och hade inte upplevt faran med fart så mycket. Cykel hade han kört lite grann, men han var säkert den som hade slagit sig minst. Han hade inte hört talas om olyckor på nöjesfält och han var den som säkert upplevt minst besvikelser i livet. Vad vill jag säga med detta? Jag vill säga så här. Vi kan inte själva skapa tro på Jesus. Förtroende är inte en kvalitet hos mig, utan den är centrerad kring den jag har förtroende för. Men man kan ha varit med om saker och ting i sitt liv som gör att man har svårt att ha odelat förtroende för något eller någonting som är i, eller någon som är i sig förtroendegivande. Så mina erfarenheter ger mig inte tro, men mina erfarenheter kan skapa tvivel i mitt liv. Och så är det så när ett barn som växer upp i en trygg miljö får höra om Jesus. Då är det lätt för det barnet att tron kommer. Man får ett förtroende för Jesus av sig själv. Men om ett barn har vuxit upp i en ganska tuff miljö. Eller varit med om saker i livet där man har fått lära sig att det finns inget som är gratis. Allting kostar pengar. Du kan inte lita på någon. Och varit med om en massa svek. Då är det mycket svårare för den människan att bara få ett automatiskt förtroende för Jesus. Fast han i sig är förtroendeingivande. Och då kan man fråga sig, hur ska man få mer förtroende för Lisebergsbanan? Ja, man kan ju stå vid sidan och kika på när andra åker. Och är det klart att är det så att två, tre ramlar av i varje tur, då får man inte ökat förtroende. Men om man står där och ser gång efter gång liksom och ingen ramlar av, då, yes. Och jag märkte redan nästa gång, då var det inte så, utan så bara när jag höll. Man märkte att det här kanske på något sätt funkar. Och jag är riktigt orolig, så går jag till liksom de som jobbar på Liseberg och kollar. Du kan inte jag få kolla på era säkerhetsanordningar under där. Och du kanske får kika där. Så vad jag vill säga är så här. Att även om du har svårt för att tro på Jesus. Fast du skulle vilja tro. Så lyssna på vittnesbörden. Undersök fakta om Jesu död och uppståndelse, så växer förtroendet. Därför Jesus är till 100% pålitlig. Hur får jag en tro på Jesus? Hur får jag en starkare tro på Jesus? Ja, jag kan inte skapa den tron själv i mitt liv. Men jag kan göra det och vara det Jesus är. Jag kan läsa om honom, jag kan se filmer om honom. Jag kan lyssna på predikan om Jesus, jag kan vara där man lovsjunger honom. Jag kan umgås med människor som känner honom. Och jag kan vara i hans närhet, och sakta men säkert växer din tro, ditt förtroende för Jesus. Så det är inga problem för Gud om en människa har besvikelser och erfarenheter eller felaktiga bilder av Gud, som jag hade, som jag har skrivit till viss del i min egen berättelse i den där boken, Förvandlingen som jag har där. Men det är en teologisk bok, en på lätt teologi. Men i alla fall, man kan ha felaktiga bilder som gör att det är svårt att tro och lätt att tvivla. Men så länge du vill tro, så är det inga problem för Gud. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro. Så som det står skrivet, en rättfärdig ska leva av tro. Folkbibel och 1917 säger, den rättfärdige ska leva av tro. Och Bibel 2000 säger, ska leva genom tron. Den här versen säger oss att bli kristen blir jag genom att jag har förtroende till Jesus. Att leva som kristen handlar också om att jag har förtroende för Jesus. Tron är liksom någonting som växer i mitt liv. Och jag kan säga så här, att Jesus, han är densamme. Men du och jag som människa, vi kan ha fem olika bilder av Jesus. Den första, och alla finns representerade i Romarbrevet. Jag ska inte gå igenom det noggrant. Det får de göra som går på bibelskolan. De får med på 39 lektioner om Romarbrevet. Men det ska jag inte göra. Men den första bilden av Jesus, det är Jesus som en medmänniska. Och det ser ju alla människor, har en bild av Jesus som medmänniska. Den andra bilden är, när man har lyssnat på Jesus så förstår man att han är mer än en medmänniska. Han är ett föredöme. Och det håller de flesta med om. Till exempel alla muslimer håller med om det och så vidare. Men sen kommer den tredje bilden av Jesus. Det är att han, när jag jämför mitt liv med Jesus, så framstår han inte bara som ett föredöme, utan när jag jämför mitt liv med Jesus så blir han en konkurrent för mig. Därför att Jesus är alltid bättre än jag. Och i Jesu ögon, alltså jämfört med Jesus, framstår jag inte lika perfekt. Och jag har varit med om och sett genom åren många, många som har kommit till kyrkan. Jesus har varit en person som vilken annan som helst. Sen så har de sett Jesus som föredömet. Man har velat leva som kristen, velat ta Gud på allvar. Och så helt plötsligt upptäcker man att Jesus är min konkurrent. Därför Jesus, han är god och jag är det inte. Ju mer Romarbrevet 7, ju mer jag försöker göra det goda, desto mer ser jag att jag är inte som honom. Och där bangar många. Jag har sett tyvärr många sticka iväg. För de inser att jag fixar det inte. Jag är inte tillräckligt god, jag är inte tillräckligt bra, jag är inte tillräckligt helgad, jag är inte tillräckligt disciplinerad. Och så smiter man ut. Och ni kanske har träffat sådana i Östersund också, men det är väldigt vanligt i kyrkorna. Men det enda som kan hjälpa mig, det är liksom de människorna som inser att okej, Jesus, jag ser att jämfört med dig så är jag inte den jag borde vara. Men måste finnas en väg, jag vill ändå vara nära dig. Det är de som upptäcker frälsaren Jesus. Och då framstår inte den enda som kan rädda mig från konkurrenten, från föredömet Jesus, och som kan göra mig fri, det är frälsaren Jesus. När jag förstår att det är för min skull han dog på korset, det är för min skull som han bar allting och led i mitt ställe, och det är bara den frälsaren som kan ge mig hopp. Som Luther uttrycker, den enda som kan rädda mig från Gud är Gud. Liksom, och det är liksom vad det handlar om där. När jag förstår vem Jesus är och han har gjort, då blir han min frälsare. Och här stannar väldigt många kristna. Det är fantastiskt. Men när Paulus säger så här, en rättfärdighet som uppenbaras från tro, av tro till tro, det är att när de förstår, när, ju mer jag lärt känna Jesus, förstår jag att han är godare än jag. Och det är inte bara det att han har dött för min synd och förlåtit min synd för att jag ska leva ett mysigt liv, utan när jag börjar förstå att han är den bästa, han vet bättre än jag hur jag ska leva, då blir han också min herre. När jag väljer att släppa kontrollen, när jag säger, herre, ske din vilja i mitt liv. Och då kommer en kristen människa ut i det mest fantastiska, men det mest svåra man någonsin. Alltså jag är otroligt fascinerad. Vill ni prata 2 timmar med mig om något ämne, eller vi kan hålla på länge som helst, så är det just detta. Hur kan det vara så att när en människa lägger ner sin vilja i Guds vilja, när en människa släpper kontrollen över sitt liv, så får hon mer frihet än hon någonsin har haft. Hon får en större kreativitet. Hon blommar ut mer och mer än hon någonsin har gjort. Det begriper jag inte fullt ut. Men det är vad som händer när en människa säger, Jesus, jag vill att du ska vara min herre. Och så är det alltså så här att som människa så har du de här, alla har vi någon bild av Jesus. Antingen är han medmänniskan, föredömet, konkurrenten, frälsaren eller herren. Eller alltihop på en gång. Men han är det. Någonstans där är vi allihop. Vi har vår bild av Jesus. Jag vill bara säga så här till dig, min vän, ikväll. Att Jesus, han är alltihop på en gång. Men han är god. Han är god. Och släpp kontrollen. Släpp på stoltheten och låt dig inse att jämfört med Jesus så är jag inte den jag borde vara, men tack vare Jesu kors, tack vare Jesu blod, så är jag helt upprättad. Jag duger i Guds ögon. Hur ska jag min tro då växa? Jättekort. Det handlar om att släppa kontrollen. Det andra är att positiva erfarenheter gör att tron växer. Har du varit med om att se att Gud, att Jesus griper in och att han svarar på bön och han har lett dig att göra en sak, så växer din tro så att du vågar tro mer nästa gång. Ungefär som en muskel som man tränar, efterhand blir den starkare. Jag pratar inte om att göra mekanik av tron, det är det jag pratar om. Men jag pratar om att erfarenheter gör att vi växer i vår förtröstan. Tron växer till när vi testar, när Gud visar liksom att han håller sitt ord. För det tredje, gå emot din fruktan. Jag hör psykologer som har sagt att 70% av alla beslut en människa tar hon på grund av fruktan. Därför så står, lär för ordet frukta inte, orden frukta inte finnas 366 gånger i Bibeln. En gång för varje dag på året och en dag extra för skottår. Och så är liksom, jag har hört om hur psykologer hjälper människor loss ur fobier. Hjälper människor loss ur fruktan. Det går liksom inte bara så där. Och på samma sätt så försvinner inte fruktan bara så där. Okej, jag har bett bort liksom när fruktan blir en makt i en människas liv. Jag har bett bort du många, många människor. Men för att du ska bli fri fullt ut från fruktan måste du utmana den och besegra den. Och psykologer gör till exempel så här, om en människa är rädd för att flyga så börjar man att titta på bilder av flygplan. Och i nästa läge så sitter psykologen i en vanlig stol och så ser de några som flyger. Och i nästa läge så sitter de i en fejkad flygplan och så småningom sätter de ett flygplan där som står stilla och så vidare. Och så får psykologer personerna ta små steg mot sin fruktan varje gång. Precis som i Jesus. Han tar dig i handen och han vill leda dig och gå emot fruktan. Gå emot det som hindrar dig från att vara den människa han har skapat dig till att vara. Nu ska vi fira Herrens nattvard. Vi ska bekänna vår synd tillsammans. Och jag vill allra först bara säga till dig att det finns inget viktigare beslut du kan ta i ditt liv än att veta att Jesus bor i mitt liv. Jag frågar inte om du tror på Gud. Jag frågar inte om du tycker det är bra med kristen verksamhet. Utan jag frågar, vet du om Jesus är din frälsare, din Herre? Och ibland, Bibeln talar faktiskt om att bekänna. Och jag vill uppmuntra dig. Du ska inte behöva göra några konstiga grejer, men jag vill uppmuntra dig. Du som liksom aldrig har bekänt att du är en kristen, att du tror. Och du som vill att ha det lite lagom. Jesus utmanar hela tiden människor att göra saker offentligt. Jag vill utmana dig, bara bekänn mig i syndabekännelsen. Och kom fram och ta emot bröd och vin som är Kristi kropp och blod. När vi ber syndabekännelse vill jag också uppmuntra dig att komma till honom. Bekänn det som är otro i ditt liv. Men ge honom dina tvivel och vet att det är inget bekymmer för honom. Så länge du vill leva med Jesus, ta emot bröd och vin, så gör det inget om du tvivlar. När du bekänner synd, så bekänn ditt behov av att ha kontroll själv. Bekänn ditt behov av, eller bekänn din fruktan, dina besvikelser. Men också din bitterhet. Är det människor, och du vet det, precis bara när vi är stilla nu, så kommer du att veta det om du är bitter på någon. För du vet det. Man vet om man är bitter. Och då kan du behöva få uttala, jag väljer att förlåta den och den. I vår kyrka så har vi, när vi firar nattvard, så frågar vi alltid, lever vi i fred med varandra? Och då får församlingen svara ja. Om man vill leva i förlåtelse. Och det är en påminnelse för oss om att hela tiden försöka leva och att förlåta människor. Att alltid att jag är skyldig att förlåta. Och det här finns ju i Fader vår. Förlåt oss våra skulder så som och vi. Alltså det står i relation till vartannat. Amen. Tack Per-Ive.
Vi får nu ta och befästa det vi hört. Och att få sjunga en psalm som på många sätt är präglad av just detta budskap. Och det är psalm 251. Vår Gud är oss en väldig borg. 237, förlåt. Ni hörde fel. Eller så var det jag som sa fel. Bedöm själv. Men 237 är vad vi ska sjunga. Ordet är Jesus, och på hans löften får vi stå. Och vi får nu vända oss till Gud och för Jesus Kristus skull be tillsammans. Herre, vi tackar dig för allt det som du har försett oss med idag på olika sätt. Och att du dag efter dag bär oss. Nu får vi be om ditt beskydd över våra liv där vi så behöver. Men hjälp oss också här att se när dina utmaningar kommer, så att vi håller och förstår att det är du som utmanar oss, så att det inte är fienden som gör det. Herre, ge oss den klarsynen som vi behöver för att leva idag och alla dagar. Var med oss, du som dag efter dag bär oss. Och tillsammans med kristna i hela världen får vi be som din son har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Så får vi också ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Guds Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi dryftade förut med väderosäkerhet. Om vi vill avsluta med psalm 11. Liten hint, ni kan börja göra beredd och slå upp den. Ska vi hoppas på bra väder och sjunga den vers som behandlar att sommaren är fin? Eller ska vi frukta dåligt väder och sjunga vers 2 med åska, blixt och dunder? Och jag tror nog att vädret håller för att kunna sjunga psalm 11, vers 1, 3 och 6. Och därefter så får vi ett postludium i form av en sång som avslutning på vår gudstjänst. Och därefter är det välmött vid kaffet. Och så firar vi mässa om lite knappt en timme.
Just now.
Ytterligare en pålysning bara. Kan vara bra. Det är praktiskt med sufflörer. Det är fantastiskt att ha såna. Det är gudstjänst imorgon också. Och Roland hintade ju om det, men då kan jag säga det också. Att här klockan 11 är det gudstjänst. Per-Eivor kommer predika. Jag leder mötet. Karin spelar och Roland sjunger. Så det är ungefär samma uppsättning. Och det kommer bli helt nya grejer. Så att ni behöver inte vara oroliga att det blir repris. Och har ni, hade ni önskat en repris, så tyvärr lång näsa. Dessutom så kommer det vara kyrkkaffe imorgon, och det kommer vara i Böle bönhus åt lit till. Så blir det bilkaravan dit upp, och därefter blir det en gudstjänst i Böle bönhus med Per-Eivor och folk därifrån. Så varmt välkomna även imorgon. Och med de orden så får vi släppa fram Roland och Margareta.
Hälsningen ifrån Ida. Brukar spela när jag sjunger. Kristna budskapet. Roligt att höra.
Jag gick vilse i världslivets vimmel, hela livet en börda var. Men nu vandrar jag glad till Guds himmel, ty min Jesus mig frälsat har. All den synd som mitt samvete plågat är nu kastat i glömskans hav, och den sorg som mitt öga har tårat fick vid Golgata kors sin grav. Ja, det är i sanning underbart att Jesus kunde frälsa mig, men den samme är han. Han vill frälsa även dig. Varje band som min själ hållit fången slets i ty av min Jesu hand. Och nu ljuder i hjärtat en sången som ska sjunga i himlens land. När hans ande nu fyller mitt hjärta är det himmelren här på jord, och till intet blir jordlivets smärta när jag mättas i nådens bord. Ja, det är i sanning underbart att Jesus kunde frälsa mig, och den samme